Vi lever i en tid då Babelstornen frodas och då mänskligheten har satt sig över Gud och berömt sig enbart av sitt eget förnuft. Vi går också mot en tid av allt mer centraliserad makt på jorden. Både i civil betydelse, i politisk betydelse och i religiös betydelse. Stenen håller på att sättas i ordning, som jag upplever det, för en ny Nimrod. En ny världshärskare att ta över makten. Vi befinner oss idag i ett förvirrat tillstånd på planeten jorden. Och många tycker att problemen synes olösliga. Jag ska aldrig glömma när jag hörde astronaut John Armstrong från månkapseln på vägen tillbaka ifrån den första månfärden. När han yttrade: när vi har lyckats med det här, nämligen att fara till månen och bevandra dess yta och återvända till jorden, då är jag övertygad, sa Armstrong, om att vi också ska lyckas lösa problemen på jorden. Och han hade vunnit förtroende för att om tekniken hade lyckats sätta människan på månen, så skulle inga jordiska problem vara oöverstigliga. Men nu är det faktiskt så att problemen på jorden inte är av teknisk art. Då skulle de för länge sedan ha varit lösta. Vi är inte ens är villiga att använda vår teknologi att lösa problemen riktigt, verkar det så. Den används istället i många andra avseenden, inte minst inom militärmakten och upprustningen och månfärderna. Men när det gäller att lösa mellanmänskliga problem, så verkar det som teknologin inte har så stor betydelse. Utan problemen på jorden är av andlig, moralisk art. Och det hjälper inte hur snygga Babels torn vi lyckas bygga. Och hur fantastiska månkapslar vi kan konstruera. Problemen på jorden är och förblir detsamma, till de har sin rot i människans hjärta. Författaren och Nobelpristagaren Alexander Solzhenitsyn förargade ganska nyligen, i maj månad var det, Amerikas intellektuella elit. När han hade mage att stå upp och säga i ett mycket omtalat tal vid Harvard-universitetet och vågade kritisera även västvärlden. Att hans kritik av öststatssystemet känner vi ju till ifrån hans böcker. Men att han även vågar stå upp och analysera och kritisera västvärlden och det västerländska samhället. Och vågar påstå att han tror att det faktiskt är på väg mot sin undergång och upplösning. Varför det, Solzhenitsyn? Jo, vi har övergivit vår religion. Vi har övergivit det som är grunden för vår moral, nämligen religionen. Och han menade alltså att religionen och moralen som där finns grundad, det är den mänskliga civilisationens grundval. Men vi lever i en tid då människosläktet har lämnat bakom sig en personlig Gud och förnekar hans existens och givit sig ut att segla i en skuta utan att veta var vi är på väg. Men mitt i denna förvirrade tid så finns det en liten minoritet som inte har förkastat Guds löften, utan för vilka Guds löften strålar som stjärneljus i natten. Abraham var en av dem, och vi bekänner oss till Abrahams tro. Och vi älskar Abraham för hans tro. Det var inte lätt att mitt i en civilisation där man tillbad både sol och måne och en massa andra gudar lyda befallningen av en personlig Gud som bekänner sig vara, säger sig vara himmelens och jordens skapare och som kallar Abraham ut ur detta system till en efterföljd av honom själv. Och Gud ger honom den gudomliga kallelsen och de gudomliga anspråken på att få vara hans herre. Och gör anspråk på att det är värt för Abraham att lämna Ur, att lämna Kaldén och följa honom till ett land som han förut inte hade sett. Och vi känner den gudomliga helgelsen som Abraham fick genomgå. Han reste altare, han tillbad Gud. Och han följde Gud, han bodde i tält. Han spikade inte fast sig här på jorden. Han hade lätt att göra uppbrott. Han bekände sig vara en gäst, en främling och en pilgrim i historien. Och så kallas vi för Abrahams barn. Vi skulle leva alltså på samma sätt, med altaret, i tillbedjan, i tält, har lätt för att bryta upp från den här jorden. Vi ska inte fastna så mycket nu i detaljerna i Abrahams liv, utan vi måste hasta vidare. Men vi slutade förra gången i det 14:e kapitlet, där han möter den märkliga person Melkisedek, som betyder rättfärdighetens konung, som regerade i Salem i frid, fridens konung, nuvarande Jerusalem, och som är en av Gamla testamentets främsta förebilder till Jesus Kristus, i det att han i en person, en och samma person, förenar både prästämbetet och det konungsliga ämbetet. Han var både präst och konung samtidigt. Det är han ensam om i den gammaltestamentliga historien. Och kanske var det här som Abraham i Melkisedek såg en förebild till Kristus. Kanske det är det som Jesus talar om när han säger en gång till de skriftlärde 2000 år senare: Abraham fick se min dag och han blev glad. Och ni vet hur de skriftlärda förargade sig över detta uttryck från Jesus: är du för mer än Abraham? Du är inte 50 år än och Abraham har du sett. Och Jesus svarar: sannoliken säger jag er, för en Abraham blev till, är jag, existerar jag, och gör anspråk på att vara den evige guden, Gamla testamentets Jehova. När vi kommer in i det 15:e kapitlet nu, så har ännu ingenting hänt som skulle kunna synas vara ett förverkligande av det löfte som Gud hade givit Abraham, att han skulle få en son. För det var genom Abrahams säd som en välsignelse skulle tillfalla en hel värld. Men Sara var gammal, Abraham var gammal, och de hade aldrig haft några barn, fått några barn. Och det verkar som att Abraham nästan menar att det måste väl bli en av hans tjänare då som tar arvet och för släktens namn vidare. Men Gud säger till Abraham i den 4:e versen: nej Abraham, inte så. Denne ska inte bliva arvinge åt dig, utan en som utgår från ditt eget liv ska bliva arvinge åt dig. Och så för han honom då ut i natten och säger: Abraham, skåda upp till himlen och försök att räkna stjärnorna om du kan. Och så säger Gud: så ska din säd bliva Abraham. Och det står en gammal man, gift med en kvinna vars moderliv är så som dött. Men till denna Guds röst som han förnimmer i sitt inre, när han blickar upp mot stjärnorna, säger han: ja Gud, jag tror dig. Så tillräknades det honom rättfärdighet. Och Gud nöjde sig inte bara med ett löfte. Han ingick en ed och ett förbund med Abraham den här dagen. Och för att visa att det här förbundet var ovillkorligt och endast grundade sig på Guds auktoritet och Guds vilja att fullborda detsamma, och inte uppställde några villkor för Abraham: Abraham, om du sköter dig, om du är en snäll gosse, då ska jag låta din säd bliva alla släkten på jorden till välsignelse. Utan Gud bara säger: Abraham, i din säd skall alla släkter på jorden välsigna sig. Och för att riktigt visa att det här förbundet var ovillkorligt, så får Abraham faktiskt lägga sig ner och falla in i en tung sömn när förbundet ingås. Han har liksom ingen talan själv. Det är Gud från början till slut, och det är ett blodsförbund som ingås i det här 15:e kapitlet. Det är djur som offras, det är blod som rinner, och det var det starkaste av alla förbund som man kände i den antika världen. Det fanns skoförbundet, det fanns saltförbundet. När man bytte skor för att markera att en egendom hade sålts och övergått i en annans ägo, och man tog av sig skon och gav åt köparen, och så länge köparen hade skon så var marken hans. Men det kanske var inte så starkt som just blodsförbundet. För blodsförbundet betydde att det är lika oåterkalleligt som döden. Blod har utgjutits, förbundet är beseglat, kan inte upphävas. Och det är väl underbart att det nya förbundet, det är ett blodsförbund grundat på Jesu Kristi död. Och därmed har Gud sagt att det förbundet är så oåterkalleligt, det kan aldrig tas tillbaka. Min sons blod gäller för tid och evighet för var och en som tror på honom. Han skall vara frälst för tid och evighet. Det förbundet kan aldrig tas tillbaka, och det uppställer inga villkor. Utan den som tror på Kristus kommer in under det nya förbundets välsignelse. Och Abraham vaknar till och Gud säger: det ska du veta, att din säd ska komma att leva såsom främlingar i ett land som icke tillhör dem, vers 13. Och de ska vara trälar där och man ska förtrycka dem i 400 år. Men det folk vars trälar det bliva ska jag döma. Sedan ska de draga ut med stora ägodelar. Men du själv ska gå till dina fäder och bliva begraven i en god ålder. Abraham får alltså veta vad som ska hända med hans säd. Men det folk som ska uppstå efter honom, trots att han ännu inte har något barn själv. Och tid fortsätter att gå och ingenting händer. Abraham närmar sig till 100 nu. Han är 90 när Sara, som nu inte hade fått något barn, föreslår att tjänstekvinnan Hagar ska bli den som hjälper dem att få en arvinge. Det var nämligen så på den här tiden att det var hustruns ansvar att presentera en arvinge för sin man. Om hon själv inte kunde få barn så ålåg det henne att föreslå mannen att skaffa barn med någon av de närmaste tjänarinnorna. Eller någon bihustru om det fanns en sådan. Och det var inte så att man inte trodde på Gud, att säden skulle komma genom Abraham. Men man trodde nu inte att det skulle ske genom Sara kanske, utan kanske måste det ske genom någon annan. Det här var naturligtvis fel. Det var fel emot Sara, det var fel emot Hagar, det var fel emot Gud som hade sagt att bigami är fel. Monogami, en gifte, en man, en hustru för livet är Guds mönster. Och därför så kunde det inte ha annat än tråkiga följder. Det här snedsteget som togs, som fick till följd att Ismael föddes. Men du ser, Ismaels historia försvinner bort på Bibelns blad. Men det här snedsteget fick tråkiga konsekvenser för Abraham och för hans säd. Och än idag så upplever man konflikten mycket stark mellan judar och araber. Både judar och araber har rätt att kalla sig för Abrahams fysiska barn. Araberna pekar på Ismael och säger: han är vår stamfader till Abraham, eller tillbaka till Abraham. Och judarna säger: genom Isak är vi besläktade med Abraham. Men båda dessa folk, Abrahams folk, och i konflikt med varandra. En hel religion har uppstått, kan man säga, på grund av Abrahams snedsteg den här gången. Det fick allvarliga konsekvenser. Islam, som idag räknar hundratals miljoner anhängare. Vi får gå ända till kapitel 21 för att läsa berättelsen om Isaks födelse. Han föds dock till slut. Efter 25 år av väntan. Här ges löftet, så går det 25 år. Och vet du vad som behövs från det att löftet har givits till det att löftet fullbordas? Under den tiden behövs det tro. Tro och tålamod. Och det är samma utmaning som går till varje människa som vill komma till Gud. Hon utmanas att börja en vandring i tro. Att börja tro på löften som hon ännu inte har sett fullbordade. Att tro att hon ska bli lik Kristus en gång. Att tro att hon ska ha evigt liv. Att tro att hon ska tillhöra en himmelsk värld. Hon ser det inte fullkomnat. Att tro att hon ska uppstå från de döda. Hon ser det sannoliken inte fullkomnat. Oftast tvärtom. Hon upplever sin egen förgänglighet så stor och så sann och så konkret. Men vi vandrar alltså här. Inte i åskådning utan i tro. I tro. Isak föds. Och när Abraham hade fått höra de här orden i det 17 kapitlet, så hade han ju, det står att han föll ned på mot marken med sitt huvud och tillbad och log. Han log. Han tyckte det är ju för underbart. Jag som en gammal gubbe ska bli far. Och även Sara, när hon fick höra orden: nästa år, Sara, vid den här tiden ska jag komma tillbaka, så Herrens ängel, och då ska du ha en son. Och Sara log i tältöppningen. Hon tyckte nog det var för fantastiskt. Kan det vara möjligt? Det var nödvändigtvis inte ett leende av tvivel. Möjligen ett leende av förtjusning. Ja, det står ju att Sara och Abraham trodde Gud. Och de log. Förtjusning. Skulle de i sin ålderdom ge sig åt varandra? Och skulle det kunna ge livsfrukt åt dem? Ja, undret hände. Och han som föddes, Isak, betyder leende. Leende. Deras son hette leende. Det var en underbar händelse i dessa äldre människors liv, som gått barnlösa genom livet, och så kommer Gud med detta under. Och det blir leende resten av deras liv. Isak är född. Leendet är fött. Guds löfte så. Genom honom skulle säden, den utlovade säden, gå vidare i historien. Så i det 26 kapitlet läser vi de viktiga orden. Nu är det Gud som talar till Isak. Nu är det han som axlar ansvaret. Nu är Abraham döende. Och nu är det Isak som är arvtagaren av löftena. Ty nu heter det i den fjärde versen i det 26 kapitlet: Isak, jag ska göra din säd talrik såsom stjärnorna på himlen. Och jag ska giva åt din säd alla dessa länder. Och i din säd, Isak, skola alla folk på jorden välsigna sig. Det ska komma någon av din säd, Isak, som alla folk på jorden ska skatta sig lyckliga i. Vi lever 2000 år senare och vi vet ju att det är Jesus Kristus. Och vi vet ju att han har predikats ut över hela världen. Och vi vet ju att Bibelns sista bok säger att inför tronen ska stå en skara från alla folkslag, stammar och tungomål. Och skatta sig lyckliga i Abrahams säd, i Isaks säd. I den utlovade säden som skulle krossa ormens huvud och göra människosläktet frälsningsbart och kunna återupprätta oss igen till barn åt Gud. Är det inte en underbar historia som Bibeln beskriver? Med bara några få människor som lever ett enkelt liv i ett litet land som ännu inte var deras en gång, som främlingar och gäster. Arvtagare av märkliga löften. Löften som skulle komma en hel värld till godo. Och Isak vandrar också han i tro. Jag har hoppat över, och det kanske någon beklagar, det svåra kapitlet med när Gud anmodar Abraham att offra Isak. Hur kunde Gud vara så grym? Men lugna dig lite grann. Gud ville aldrig det. Gud ville aldrig det. Och han har på andra ställen i skriften uttalat sin avsky för människooffer. Och när Israel senare avföll till avguden Moloch bland annat, och följde den ritualen och offrade sina späda barn och sina pojkar och flickor till guden Moloch, så var det en styggelse för Herrens ögon, står det. Och hans välsignelse lämnade folket när de bedrev sådana styggelser. Gud hade aldrig tänkt någonting sådant, står det. Gud vill inte ha ett fysiskt offer utav Abraham. Gud vill inte ha det fysiska offret av Isak, utan det andliga offret. Han ville pröva Abrahams hjärtas karaktär. Det är det som Gud ser till i alla offer förresten. Inte vad vi ger, utan varför. Var vårt hjärta är. Gud ville hos Abraham se den andliga underkastelsen under Gud. Att vara villig, så att säga, att ge tillbaka till Gud det käraste han hade, som han hade fått av Gud. Jag vet inte om jag orkar berätta. Den dag vårt barn dog. Men låt mig säga kort. När jag gick där ute gråtande i en skog utanför Dallas, medan min fru låg på sjukhuset och vår lille baby låg där i en kuvös, så hade jag förmågan, på grund av Guds nåd, att säga: Gud, du har naturligtvis rätt att ta detta barn hem till dig. Herren gav och Herren tog. Han har rätten till våra liv. Han har rätt att avsluta detsamma när helst han vill. Och vet du, detta blev upplevelsen av denna smärtsamma period i vårt liv. Att jag visste och lärde känna en Gud som kan, samtidigt som han liksom tar ifrån oss det käraste vi har, på ett förundligt sätt kan förvissa oss om att han älskar oss.
så att vi inte har en tillstymmelse av tvivel därpå. Gud kan ta ifrån dig det käraste du har och ändå överbevisa dig om att du är föremål för hans oändliga kärlek. Det verkar paradoxalt, men jag vet att det är sant av egen erfarenhet. Kanske att Abraham snuddade vid detta någon. Han var så, på grund av Guds nåd naturligtvis, så inne i förtröstan på Gud, att om också, som Hebreerbrevet 11 säger, om också Gud skulle ta hans son ifrån honom, så skulle han nödgas låta honom uppstå igen. För det var ju genom Isak som löftena skulle fullbordas. Och genom tron, säger Hebreerbrevet, fick han honom också tillbaka till livet, liknelsevis talat. Han behövde aldrig dö. Gud skaffade en vädur till ersättning. Men Abrahams hjärta blev prövat. Och vi förstår nog inte djupet av detta, förrän vi själva kanske är i närheten av en liknande situation. Han tvivlade inte på Guds löften i otro. Ty han ärade Gud och var fullt viss om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Och sen har denna händelse också en förebildlig betydelse. Det var på Moria berg som man byggde altaret en gång för 4000 år sedan. Det var på samma berg, mina vänner, som Salomo 1000 år senare byggde det magnifika templet. Och man tror att den allra heligaste platsen var just på den klippavsats, klippgrund, där Abraham en gång hade stått med sin son. Men det blev lika som den plats där offren genom historien frambars och där försoning bringades för människosläktets synd. Och det är inte så långt ifrån den platsen som för 2000 år sedan ett kors restes. Det är på samma bergskedja som sträcker sig lite längre västerut, som Golgata kullen ligger, Moria berg. Där fanns ingen ersättning för det offret. När Guds son, när han verkligen gav sin egen son till försoning för en hel världs synd och skuld. Det här var lika som en förebild på att den som skulle komma av Abrahams och Isaks säd, han skulle sönderkrossa ormens huvud när han offrades, när han stangs i hälen av ormen. Vi anar lika som konfliktens slutskede redan här på 2000-talet före Kristus. Guds plan går vidare. Abraham har utvalts. Löftena har givits. Abraham skulle bli ett folk. Genom det folket skulle välsignelse tillflöda en hel värld. Abraham bevisar sin tro på dessa löften när Isak är giftas vuxen. Så låter han honom inte gifta sig med någon av kananéernas döttrar, utan han skickar honom tillbaka till sin släkt, till Sems släkt, du vet. För det var Sem som var den utvalda släkten. Abrahams son Sem skulle föra den vidare. Och det var av Sems släkt som Abraham kom, förlåt, Noas son Sem, sa jag det. Det var av Sems släkt som Abraham kom. Och nu skickas en tjänare, en av Abrahams tjänare, tillbaka till Abrahams land för att hämta en kvinna av Abrahams släkt som skulle kunna bli hustru åt Isak, för att inte släkten skulle korrumperas utan bevaras. Och tjänaren kommer tillbaka med Rebecka, en tjusig kvinna som kommer att bli mor till tvillingpojkar snart, du vet. I Kanans land bodde Hams avkomlingar. Och Ham hade Herren förbannat för hans brotts skull emot sin far, som vi har läst om. Men det var genom Sem som släkten skulle leva vidare. Ännu så lever Sems avkomlingar som främlingar i Hams land. Men en gång i historien skulle Hams avkomlingar bli Sems barns tjänare. I det 25:e kapitlet så får Rebecka, redan när hon är havande, löftet ifrån Herren i den 23:e versen. Två folk finnas i ditt liv, Rebecka. Två folkstammar skola utgå ur ditt sköte, söndras från varandra. Den ena stammen ska vara den andra övermäktig. Den äldre ska tjäna den yngre. Och det var liksom själva födelsestunden också antydde den yngres envishet att få bli den som skulle bli större än den förstfödde. För han liksom grep med sin hand efter hälen på den förstfödde och kallades därför Jakob, som betyder den som håller i hälen, eller även den som bedrager. Det skulle tyvärr bli kännetecknande om den är Jakob. Förstfödslorätten och dödsbettsvälsignelsen var det som bestämde arvet och löftenas gång genom historien, i det här skedet åtminstone, på patriarkernas tid. Den historiska bibelkritiken har sagt att Abraham är säkert bara en uppdiktad person, Isak och Jakob likaså. Inga människor kan ha levt på ett sådant sätt för så länge sedan. Och man har menat att patriarkernas liv är en efterhandskonstruktion av judafolket för att de ville skapa sig ett heroiskt ursprung, du vet. Men så börjar man gräva nere i Mesopotamien, nuvarande Irak. Och 1925-41 gjorde stora utgrävningar i en stad som heter Nuzi i nuvarande Irak, nära Kirkuk. Och där hittade man fynd som härstammar från 1500-talet före Kristus. 1933 hittades liknande fynd i det gamla konungapalatset i Mari, också det uppe vid, uppe vid gränsen mot Syrien, vid Eufrat i norra Irak. Där hittar man bland annat 20 000 små kilskriftstavlor som man har tytt skriften på. Och som bland annat består av en diplomatisk korrespondens från 1700-talet före Kristus, alltså från patriarkernas tid ungefär. Och vet du, där läser vi om precis samma saker som första Mosebok talar om. Om förstfödslorätten, om dödsbettsvälsignelsen, om adoption, om äktenskapsförhållanden och så vidare och så vidare. Det stämmer precis överens med patriarkernas levnadssätt enligt första Mosebok. Och det har alltså blivit bestyrkt genom dessa fynd. Och för 2 år sedan så gjordes mycket intressanta fynd i Syrien, inte så långt ifrån fyndställena i Irak. Det här fyndstället heter Tel Mardik, 5 mil söder om Aleppo i Syrien. Och det har börjat skrivas lite grann om det här. Man har inte ännu riktigt kunnat tyda det språk som dessa kilskriftstavlor är författade på. Men där hittade man en stor samling lertavlor, över 15 000 med inskrifter på, om det ett antikt konungavälde som där fanns. Och man har blivit begeistrad därför att man har funnit så många bibliska namn på de här lerskriftstavlorna. De äldsta utav dem härstammar från 2500-talet före Kristus. Alltså 4500 år gamla. Och där har vi fynd som är äldre i sina bibliska uppgifter än Bibeln själv, om jag så får säga. De innehåller namn på bibliska personer och är författade innan Moses skrev Moseböckerna. Det innehåller en skapelseberättelse som mycket liknar den bibliska. En syndaflodsberättelse som mycket liknar den bibliska, men ligger långt före den bibliska rent författarmässigt. Och den innehåller namn sådana som Megiddo och Jerusalem. Och det är historiens äldsta uppgift om staden Jerusalem, 1000 år tidigare än den vi ägde förut. Och man menar att dessa fynd som nu håller på att forskas i av italienska arkeologer kommer att vederlägga en hel del av den kritik som har riktats just emot första Moseboks beskrivning av patriarkernas liv. Istället så bekräftas här riktigheten av de bibliska uppgifterna. Det var helt i sin ordning att det kunde ske på det här sättet, till och med att man kunde sälja sin förstfödslorätt. Men det borde han inte ha gjort på ett så svekfullt sätt. Jakob borde ha lyssnat på löftet som Gud hade givit till hans mor om att han faktiskt skulle bli den som skulle bli förmer än Esau, trots att han inte var förstfödd. Men Jakob åtrodde den här andliga välsignelsen som förstfödslorätten innebar. Till förstfödslorätten innebar att äldste sonen i familjen skulle få en dubbel arvslott, men också att han skulle ärva löftena, de andliga löftena, att han skulle ikläda sig ansvaret för familjen som dess fortsatta överhuvud. Att han inte fick flytta hemifrån förrän fadern i hemmet hade dött. Och sen var det han som var chef på täppan, så att säga. Så det innebar både privilegier och ansvar. Och Jakob åtrådde särskilt de andliga privilegierna. I din säd ska hela jordens släkter välsigna sig.
Det lät så underbart för Jakob.
Esau däremot, han struntade i det. Det var en riktig robust kar. Han var ute och jagade mest. Hans far hade fattat tycke för Esau. Men mamma Rebecka, hon älskade Jakob som var hemma i köket och hjälpte henne med soppkokning, du vet. Och så en dag när han stod där hemma och kokade till en röd linssoppa, så kommer Esau hem uppgiven av hunger, står det. Och så har vi berättelsen om hur Jakob på ett svekfullt sätt tar tillfället i akt. Men också om hur Esau så ringaaktade sin förstfödslorätt och satte köttets tillfredsställelse före de andliga privilegierna. Så när han ser Jakob stå där vid spisen, så ber han honom: ge mig lite av den där soppan du håller på att koka. Och Jakob tar tillfället i akt och listigt säger han: okej, du ska få soppan om jag får din förstfödslorätt. Ja, ta förstfödslorätten. Vad har jag för gagn av den nu när jag är uppgiven av hunger? Ge hit soppan. Så lätt sålde han sin förstfödslorätt. Och Hebreerbrevet beklagar honom i sitt 12:e kapitel och 15:e vers. Och kallar Esau för en kötslig människa som offrade det andliga för det fysiska. Som offrade framtiden för stundens njutning och tillfredsställelse. Det är många som har blivit lurade på det sättet. Som skattade soppan, en tallrik soppa, högre än förstfödslorätten. Och Hebreerbrevet beklagar Esau. Men Bibeln berömmer heller inte Jakob för det sätt som han tillskansade sig förstfödslorätten på. Och alls inte det sätt som han gick in till sin far Isak och lurade honom för att få dödsbets välsignelsen. Och verkligen skulle få bli den som förde familjens namn och löften vidare i historien. Nej, om du fortsätter att läsa berättelsen om Jakob, så läser du berättelsen om en människa som verkligen fick så vad han hade skördat. Han hade sått lögn och svek. Han fick sköda det nästan hela sitt liv. Han blev lurad på sin första hustru. 7 år till fick han arbeta för att få sin älskade. Och ännu mer tragiskt, en dag kommer hans egna söner hem, 11 utav dem, och bär på en blodig mantel och säger: din son som du älskar, Josef, har blivit ihjälrivet av ett vilt djur. Och så stor är hans sorg att han knappast orkar leva längre. Men det är en lögn. Josef lever. Josef har sålts till Egypten. Men många år går Jakob och är bedragen. Han själv är bedragen av sina söner, som han i egenskap av son en gång hade bedragit sin far. Det verkar vara en ofrånkomlig lag, mina vänner, som endast nådens ordning kan ändra på. Det finns en lag om sådd och skörd. Vad människan sår, det skall hon också få skörda. Men Gud såg dock till Jakob, inte på grund av vad han var, utan på grund av sin nåd. Och när Isak skickar iväg Jakob för att han vet att Esau kanske tar livet av honom, så skickar han honom tillbaka till det land där han ska kunna fortsätta att föra den utlovade säden vidare och bli gift med en kvinna utav Abrahams släkt. När Jakob har flytt ifrån sitt hemland, eller ifrån Isaks hus och familj, så ligger han där i natten vid Betel, som platsen kom att heta i det 28:e kapitlet. Och där ska vi sluta. Och solen hade gått ner, står det i vers 11, och det var mörkt och det var stenigt. Och det var tomt. Här är en man som kanske nu tycker sig ha förfelat sitt liv. Flyende ifrån sin egen bror. I skräck och ensamhet ligger han där. Endast en sten kan bli hans huvudgärd. Hade Gud glömt löftena nu? Hur skulle det gå? Då i nattens timmar så får han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Och dess överända räckte ända upp till himlen, och Guds änglar steg upp och ner på stenen. Och det var lika som Gud ville säga till Jakob: Jakob, kontakten med himlen är inte bruten. Vägen är faktiskt öppen. Jag sitter fortfarande på tronen. Och jag räknar faktiskt med att fullborda löftena. Fast du har gjort fel. Men jag kan inte förneka mitt förbund med Abraham. Och så säger han, jag är Herren. Jag är Herren, Abrahams, din faders Gud. Fast Abraham var död, så är Herren fortfarande hans Gud. Tillkännagivande att Abraham faktiskt lever, fast han är död. Jag är Abrahams Gud. Jag är Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag giva åt din säd. Och din säd ska bliva så som stoftet på jorden. Och du ska utbreda dig åt väster, åt öster, åt norr och söder. Och alla släkter på jorden ska vara välsignade i dig och i din säd, Jakob. Där han ligger ensam i natten, en hård huvudgärd, så får han höra det underbaraste av alla löften. Genom hans säd ska alla släkten på jorden välsignas. Det ska bli en stege rest från himmel till jord genom honom som ska komma av Abrahams och Isaks och Jakobs släkt. Det ska bli kontakt med himlen genom den säden. Det ska bli ljus. Det ska bli uppgång till det himmelska för en mänsklighet som nu lever i mörker. Det ligger lika som i denna upplevelse, den mörka natten. Och vad kan Jakob göra annat än bygga ett altare och välsigna Herren och kalla platsen för Betel, Guds hus. Ty här bor förvisso Gud, och här är himmelens port. Och tyvärr så måste vi sluta här och hinner inte gå vidare i historien. Och kommer att göra ett litet uppehåll eftersom jag reser bort några veckor. Och kommer att gå ganska snabbt fram kanske sen, för att hinna färdig det här innan julen är inne. För det här leder fram till julbudskapet, när han en gång föds i Judas stamområde, i den lilla staden Betlehem. Jag ville kalla på dig som inte känner himmelens Gud, som inte känner den Gud som har förverkligat dessa sina löften, som han började ge redan i skapelsens morgon, i det tredje kapitlet i första Mosebok, om en av kvinna född som skulle söndertrampa ormens huvud. Vet du, av honom är vi alla beroende. Av Jesus Kristus som har trätt in i historien. Om du ska ha en öppnad himmel, om du ska få frid med Gud, om du ska få din synd förlåten, så är du beroende av honom som skulle komma genom Abrahams säd, genom Isak och Jakobs säd. Han har kommit! Det kan jag förkunna för dig idag. Guds löften har varit fasta. Han har fullbordat vad han har sagt. Genom historien har han handlat i enlighet med sitt ord. Och vet du, nu är det inte Guds sak att handla längre. Nu är det din sak. Nu är löftena fullbordade. Nu är det lika som Gud säger, nu har jag gjort färdigt allt. Nu är du välkommen. Nu är du välkommen. Nu är du välkommen att införliva med dig själv vad löftena erbjuder dig. Idag får du ta emot den välsignelse som Gud lovade åt Abraham för 4000 år sedan. Välsignelse som kommer till dig när du tar emot Kristus. Du behöver honom. Nu är det din sak att handla. Gud har handlat. Vi ska öppna dörren till vårt bönerum. I avslutningen av den här gudstjänsten, när kören sjunger snart, så ska du få tillfälle att handla. Att svara ja. Att följa Kristus. Ta emot honom i ditt liv. Låt oss be. Fader, vi tackar dig att du har handlat i historien. Vi tackar dig för Abraham, Isak och Jakob. Dessa ensamma människor i en värld som var så uppfylld av all annan slags religiositet. Men som du gav för underliga löften och som gäller oss idag. Gode Gud, vi tackar dig att den tro vi har är inte upptänkt av en grupp människor. Utan det är en tro som är grundad på dina löften som du har givit i historien. Den sträcker sig tillbaka till tidernas morgon. Du hade vår frälsning i dina tankar redan när du skapade. Gud, här finns människor som behöver dig. Här finns människor som behöver Kristus. Jag ber dig att någon idag skulle handla. Att någon idag skulle ta emot dina löften som fortfarande erbjuds sitt människosläkte som vandrar i mörkret. O Gud, låt någon se ljuset gå upp i sin själ idag. Jag anbefaller denna gudstjänst i dina händer i fortsättningen. Och varje människa som skulle behöva söka dig just nu. Tack att du hör vår bön. Amen. Amen.